I dagens avsnitt får vi besök av Tobias Celedon, utvecklingschef för AIKs pojkakademi. Han berättar mer om sin roll, klubbens arbete och vad som gör dem så framgångsrika. Välkommen till ett nytt avsnitt i podden fotbollslivet.se med Tanne Nelson.
Tobbe, välkommen tillbaka till podden. Vi poddade för ett tag sedan och då jobbade ju du för Landskrona Boys. Men idag är du utvecklingschef för AIKs pojkakademi. Välkommen först.
Tack så jättemycket. Kul att vara tillbaka. Det var 2 år sedan snart.
Ja, det var 2 år sedan och då var det via digital. Nu får vi faktiskt träffas och podda. Ja. Det är aldrig fel det. Mm. Men om vi börjar direkt då. Utvecklingschef för AIKs pojkakademi. Vad innebär den rollen? Kan du berätta lite mer?
Ja, men någonstans så har vi ju... Vi har en ganska stor verksamhet överlag, så det betyder ju att vi står egentligen på 4 ben i vår verksamhet. Det är en del där vi handlar om sportlig utveckling. Vad vill vi som akademi göra? Det vill liksom dela så att liksom så här, hur driver vi vår liksom verksamhet framåt? Vi får aldrig så stilla, så någonstans hur ska vi utveckla spelare? Nästa ben handlar väl rätt mycket om så här, tränarutveckling. Har vi någonstans bra tränare så får vi liksom på sikt förhoppningsvis även bra spelare och en bra verksamhet. Där vi får fram fler duktiga fotbollsspelare, främst till AIK, men även förhoppningsvis ännu högre upp än det. Så har vi någonstans också så här, utveckling av spelare och kravställande av spelare. Att någonstans se till så att spelarna är... förstår vad som krävs för att bli elitfotbollsspelare. Alltså liksom så här att komma ut rätt klädd till träningarna, för det är det förväntat som att komma ut till Karlberg. Knyt skorna, alltså det är på den nivån med vissa spelare, så att gå ut i träning med oknutna skor. Göra sitt bästa varje träning. Men också vara liksom bollplank när saker inte funkar för dem, när de tycker så här, nej, så här. Inte får den speltid de behöver, att liksom vara tydlig. Liksom, så här, men vi förväntar oss lite mer och så får man liksom ge konkreta exempel på det. Och sen det fjärde benet är väl intern scouting av spelare. Vilka spelare ligger långt fram just nu? Vilka behöver någon annan typ av utmaning för att därifrån ta nästa steg? Men också så här, vi börjar liksom prata med personalen på Karlberg. Så här, nu börjar spelare X bli redo för att testa med A-lagsmiljö. Hur ser möjligheten ut för honom att komma dit inom en kort framtid? Så det är egentligen de 4 benen som vi jobbar med.
Mm. Då måste jag fråga. Är det här en mer kontorsroll, eller är det en stå ute på planen roll, eller är det en hybridroll där man gör allting egentligen?
Det är en blandad hybridroll. Så här. Vi är en del administration, absolut. Men försöker vara ute på plan mer, och jag har en ambition så här, att se en träning i veckan på varje lag. Min ambition är till liksom efter årsskiftet är att se ännu fler träningar på plats och faktiskt vara delaktig i träningarna. Och då kanske fokus främst på de yngre lagen. Vi har väldigt stora staber på 17-19 som är närmast A. Men mitt fokus kommer nog ligga ännu mer på 13, 14, 15, 16 efter årsskiftet. Och liksom byta om och på planen. Första tiden nu har ju mest handlat om att liksom lära sig organisationen och liksom de rutiner som finns. För att sen liksom så här börja göra små justeringar inför nästa kommande år 2023.
Mm. Intressant. Du har berättat lite om er akademi, ni hade 4 ben som ni var efter. Hur ser hela organisationen ut? Du behöver inte ta allting detaljerat, men lite korta drag. Hur ser rollerna ut och hur är ni uppbyggda egentligen?
Ja, men vi har ju en rätt stor organisation överlag. Vi har ju William som är ny akademichef efter Johannes blev verksamhetschef på verksamheten. Så jag som är utvecklingschef på pojkakademin, sen är jag mina motsvarare på barn och ungdom också. Och vi är en egen enhet som leds av Peter Wernberg som är teknisk chef. Så vi jobbar liksom mer sportsliga och liksom William ansvarig för administrativ och personalfrågor. Och utefter det så har vi så här mycket tränare. Så här. Vi har Lucas som är Head of Performance på akademin och vi har som leder sin avdelning. Vi har Elias Morin som är chefsnaprapater och sköter sin avdelning med sina 4 naprapater under sig. Och sen så är ju tränaren som arbetsleder sina team. Så vi är väl runt en 25-28 anställda lite beroende på hur man räknar.
Okej. Heltid då eller?
Ungefär hälften heltid.
Okej, ja. Ni är ju en 5-stjärnig akademi, certifierad av SEF då, Svenska Elitfotboll. Jag tror ni låg på andra plats i senaste certifieringen. Mm. Hur ska ni ta den här första platsen och hur ska ni göra för att behålla den här 5-stjärniga akademin?
Det man inte får glömma, det man bör veta är ju snarare så att certifieringsmodellen görs om under 2022. Det blir en 2.0. Så istället för en 5-stjärnig skala så blir det en 7-stjärnig skala. Och vi har ambitionen att ligga topp på den också såklart. Det man ska känna till liksom 7-stjärniga skalan som finns under nya certifiering, liksom kravbilden är ju mycket, mycket högre på den nya. Vilket gör att det är korta tidsintervall som utvärderas. På den gamla skalan så var det liksom, man fick väldigt mycket poäng för spel som fortfarande aktiva. Oavsett om du heter Zlatan Ibrahimovic som var 39. Eller om du hade Yasin Ayari som är 19 så kunde du få lika mycket poäng för de spelarna. Utifrån, och liksom, det blir ganska missvisande liksom, hur verksamheten ser ut idag. Om du får räkna in Zlatan som man, jag fick maxpoäng på honom. Så det man gör med skalan ner så liksom, det är mycket svårare att få poäng och mycket svårare att få sina stjärnor. Samtidigt liksom, vi strävar ju någonstans att vi har mycket förutsättningar till att bli liksom, en 7-stjärnakademi. Men vi kommer inte bli en 7-stjärnakademi just nu utifrån hur hemvistfrågan ser ut. Vi har för dåliga träningsfaciliteter för akademin. Vilket är svårt, vi kan ju sätta allting annat som liksom krävs som vi själva kan lösa internt. Men vi kan aldrig bli en 7-stjärnakademi utifrån hur hemvistfrågan ser ut i dagsläget. Vilket är tråkigt, så vi kan ju sätta allting. Och vi är nära på att sätta allting. Men det är hemvistfrågan och några punkter till som gör att vi inte kan nå en 7-stjärnig certifiering som vi ser ut i dagsläget. Men med det sagt så kommer vi väl ändå väldigt högt rankade i den nya certifieringen. Vi har fått våra resultat, men de offentliggörs inte förrän efter årsskiftet.
Nej, egentligen det är väl inte rankingen som spelar någon roll, utan ni har ju på senare år fått fram väldigt många unga spelare. Du har ju börjat, du började ganska nyligen för några månader sedan, men innan dig också, även under din tid, så har ni fått fram flera spelare. Ta Yasin Ayari, jag har signat på...
Jobbar med bröderna.
Så Ta har ju signat på, ni har ju skrivit på med flera andra yngre spelare som får chansen. Och hur bra är samarbetet mellan... akademin och A-laget? Hur mycket jobbar ni tillsammans?
Det är väldigt bra. Vi liksom har ett sportråd där jag sitter med, där vi diskuterar liksom unga spelare, vem är på väg uppåt och liksom vilket utrymme finns att ge dem på Karlberg. Ute i det så har vi tisdagsgruppen, de spelar som av våra äldsta juniorspelare, när vi pratar 16, 17, 19 truppen. Vilka av de spelare som tränar på Karlberg, Mene Borsa och Martin Falk på tisdagen under liksom grässäsongen. Så det gör att de får ett naturligt steg att liksom A-lagstränare ser dem ofta. Så Henok nu under hösten när han har varit tillförordnad tränare. Nu har jag sett en del U19-matcher utöver att han har varit U19-tränare tidigare under året. Så det finns ett väldigt nära samarbete. Och sen finns det en väldigt tydlig strategi från AIKs sida också. Vi ska ha 10 spelare som i A-laget som är fostrade i akademin. 3 av dem ska vara under 22 år. Vi har liksom börjat sätta upp ett utlåningsprogram på de spelarna som kanske inte är riktigt där för A-laget. Men vi tror på väldigt mycket. Att liksom hitta bra utvecklingsmiljöer för dem. Vi kan ta Robin Tio som ett bra exempel. Född 02, sedan 20 år. Och har redan gjort nästan 40 elitmatcher i Allsvenskan. Dock inte för AIK. Att hitta fler sådana lösningar. För vi har en väldigt bra verksamhet. Där många spelare kommer fram och många får en väldigt bra utbildning. Men alla kan inte ta sig direkt in till AIKs A-lag. Så gör vi då. Och då ser Robin Tio som ett exempel. Och det finns ju många andra yngre som kanske är på Superettan eller på liksom Division 1-nivå. Hur gör vi med deras utbildning för att de ska... Och så vidare. Men jag tycker att samarbetet är väldigt gott med AIK. Det finns en väldigt tydlig strategi från centralt håll att vi ska satsa på akademin. A-laget ska bygga på spelare. Kommer från akademin och även försäljningen ska vi vara akademispelare. Det liksom, där kan vi generera ett högre transfernetto i framtiden också. Där vi inte har massa utbildningsdrag eller andra intressenter som ska ha del av transferintäkterna.
Om vi går till hur ni vill spela fotboll, hur vill ni spela fotboll i en pojkakademi? Om vi börjar pojkakademi som det är där du är aktiv och verksam i. Hur vill ni spela i pojkakademin från 13 års ålder hela vägen upp till U19 eller P19 som det heter nu?
Nej, men vi har väl även koppling mot A-laget. Sen A-laget är en viss del, så vem är chefstränare för A-laget? Kommer påverka vissa saker. Men ser vi från föreningssidan eller från akademin, så att vi ska framåtluta det. Liksom så här, vi ska liksom ha mycket boll, vi ska vara offensiva i vårt försvarsspel. Vi ska tydliga, men liksom, vi ska ha ett kontrollerat bollinnehav. Vi vill också kunna ta tillbaka bollen på ett snabbt sätt. Liksom så här, någonstans börja om med liksom, bollinnehavet. Utöver det så är liksom ett hårt arbetande kollektiv. Med både liksom, men även individuellt också med tekniska spelare. Det är liksom så här, om vi ska så här, koka ner någonstans. Liksom så här, allt klyschigt återkommer ofta av AIK-verksamheten, en smok ner med skruv. Men faktiskt det innebär att kunna fixa problem. Det är Borsan och Vacker så är det jättebra att kunna fixa problem. Och liksom många akademier som kommer upp just nu fixar liksom trånga situationer och löser och är kreativa. Men det är väldigt bra på att jobba hårt och vi kan ta liksom Yassin Ayari på ett sånt sätt, även om han är väldigt skicklig med boll. Så en hårt arbete mitt för att han liksom tvekar ju inte från att, liksom, att ta en glidtackling när det behövs, ta en tackling och spela liksom lite på gränsen. Och det är det vi försöker implementera på akademin också, så att vältekniska spelare som även är beredda på att jobba hårt för liksom klubbmärket.
Mm. Intressant. Om vi tittar så här, nu kanske en lite känslig fråga, men varför spelare söker klubben? Alltså, vilka spelare är aktuella för AIK? Vad för profil söker vi?
Vilka vi söker eller vilka som söker sig till oss?
Ja, vi kan väl både och då, om vi säger så. Mm. Vilka spelare attraheras ni av, om vi säger så?
Nej, men det är lite så här, liksom, någonstans man ska vara hårt arbetande. Såklart liksom ska driva din egen utveckling är väldigt viktig. För liksom, har du inte ambition att driva din egen utveckling så är det ju väldigt svårt att liksom, nå en yttersta eliten. Och sen ska du såklart liksom, ha en god förståelse för spelets fotboll. Och liksom, ha en god teknik, det är det vi tittar på också. Och sen är det väldigt olika vart, liksom, vart i åldersintervallet det är. En 13-åring kan vi liksom lära mycket mer att liksom, hur jobbar man hårt. Att, liksom, att göra det, men kolla på en äldre spelare som kanske är inte 16 eller 17-årslaget. Där är vi väldigt tydliga med att säga att okej, har du inte de här färdigheterna så kommer du nog inte vara aktuell för oss heller. Då måste vi vägas upp av någonting annat väldigt, väldigt mycket.
Mm. Intressant. Ni är ju framgångsrika. Ni har ju fått fram många spelare. Vi nämnde Taha Yari, en av dem. Viktor Andersson, en som har gått, som ni har signat avtal med. Och det finns säkert några till som jag inte kommer på just här och nu. Vad gör er så framgångsrika med att plocka upp yngre spelare från akademin till A-laget och faktiskt få spela elitfotboll? Kanske inte är just i AIK, men i elitfotboll.
Nej, men dels att liksom många får möjlighet att visa upp A-lagets miljö. Och då är det inte så att vi bara stressar vem som helst som visar upp sig. Men det finns en tydlig strategi liksom, som har funnits i väldigt många år nu. Men sen är det också att man får en väldigt bra utbildning i akademin. Det är så det ser ut. Alltså, vi har ju väldigt mycket spelare i verksamheten som är med på landslagsläger, är med på spelar landskamp för ungdomslandslagen, får internationella referenser. Vi liksom visar till att vi spelar mot internationella motstånd. Och det gör att du blir ju bra som fotbollsspelare till slut liksom när du har det. Och sen är det en väldigt hög kompetensnivå hos personalstyrkan. Alltså många av de tränare som är i vår verksamhet jobbar även på landslagsnivå. Som bisysslar som har det, som extra som jobbar som landslagstränare. Och sen så det vi började införa liksom sista året, det finns en tydlig koppling med att många äldre spelare som varit på elitnivå, nu även i tränarakademin, i Borsen och Vakarts ut i flera år. Henok var ju en kort period i U19, Nisse Johansson är i akademiverksamheten, Danny Avdic, nya tillskottet där, som är liksom en tydlig koppling mot AIK och Salon. Så har vi Josh Mosali, som spelat i Superettan, som är ansvarig för 17. Man har även varit tränare i Superettan. Så vi, liksom, vi har en hög kompetensnivå på ledarna, vilket gör att även spelarna blir bra på sikt.
Du nämnde Nesh tidigare i Borsan Ovakovic, lite tidigare att han var övergångstränare. Om vi får ta din roll då, hur aktiv är du med spelare, alltså spelare från U19 och U17 som aktuella för spel med A-laget eller träning? Hur aktiv är du med dem? Är du där på träningen och hjälper till dem med A-lagsträning, eller är du mer bara att nej, jag kör ungdomsakademin helt och hållet?
Ja, men någonstans här att jag har en liten brygga däremellan. Nästa kanske är den som är bryggan på plats, på plan. För han sköter liksom tisdagsgruppen och han är liksom, när de gör sina första träningar på Karlberg så ser han till att vara med så att det finns ett bekant ansikte. Så liksom lägger jag ett större fokus på Råsunda IP och verksamheten som är där. Sen är det klart att jag är på Karlberg också ibland, men inte i samma utsträckning som Nesho kanske är den som liksom håller med handen första dagarna. Men så att säga, min roll är väl mer så att säga till så här, vilken spelare prioriterar vi just nu? Och ha ett helikopterperspektiv, för som tränare så blir det lätt att man bara ser sin egen grupp och kan missa att det finns en kanske väldigt talangfull spelare i den övre gruppen åldersmässigt eller ingen grupp åldersmässigt. Och där blir mer min uppgift att säga okej, nu ska vi prioritera för den här spelaren så att han får den speltid han behöver och liksom får sin nästa utmaning. Men det sköter jag främst från Rosen IP.
Ja, du nämnde lite det här med utmaning för alla spelare. Hur fasta eller flytande är era åldersgrupper? Säg en 13-åring, är han så pass bra? Får han kliva upp och köra med 14-åringen? Eller är det liksom så, nej, vi håller fast vid att 13 när man 13, då spelar man där. Hur resonerar ni där och hur fasta eller flytande är grupperna?
Det är väldigt olika vilken åldersgrupp det är. Om vi säger 16, 17, 19, där är det väldigt flytande. Sen mellan 16 och 17 är väldigt flytande, mellan 17 och 19 är väldigt flytande. Sen är det lite mer fasta grupper på de yngre, mer för att de inte har puberterat än. En 13-åring är väldigt få som liksom har puberterat där. Vilket jag liksom är 14, sommaren när killen fyller 14 börjar plötsligt pubertera. Så det är väldigt stor skillnad mellan en 13 och 14 år rent fysiskt. Sen är det klart att vi ska hitta rätt ut maningsnivå. Vi har 14-åring som redan har debuterat i P17. Så det är väldigt mycket så här, från fall till fall. Men så här, de som ligger längst fram i sin åldersgrupp roterar ju ofta uppåt. Och sen så kan vi ha permanenta uppflyttningar vid liksom individuella behov. Men liksom mer så här, flytande mellan verksamheten blir det så från kanske 16, 17, 19 när de går på sådana gymnasium. Och det vi har liksom kontroll över deras verksamhet. Både förmiddagspass och eftermiddagspass.
Mm. När du nämner Solna gymnasium, jag vet att ni jobbar med Solna gymnasium, det är ett NIU-program där. Mm. Kan du berätta lite mer om det och hur det är kopplat till lagens vanliga träningar?
Mm. Man börjar på NIU, höstterminen man börjar på gymnasiet. Och vi har ett väldigt, väldigt nära samarbete. Vi delar på en tjänst, Jonny Gustafsson som är koordinator, liksom är anställd 50% av AIK och anställd 50% av Solna gymnasium som mentor för eleverna där och även har lärarlegitimation där. Så ja, vi kan ju verkligen maximera, och det skulle jag säga att kanske en av våra största styrkor är ju samarbete med Solna gymnasium ur en utbildningsperspektiv. För just att de kan träna förmiddagar, kan träna tidig eftermiddag, har ett anpassat skolschema helt utifrån fotbollen. Har så väldigt personaltäthet liksom med elevhälsa och de bitarna också som vi kan nyttja. Så jag skulle säga liksom så här, det om något är kanske är den största anledningen till att välja AIK fotboll och bli lite fotbollsspelare. Just det paketet med Solna gymnasium, för där är vi nog rätt unika. I hela Sverige kunna erbjuda den lösningen som är otroligt bra. Och det kan jag liksom jämföra med min tidigare klubb som också är ett nio program. Där det inte alls var lika liksom väl uppstyrt som det här. Och liksom man kan sätta in så mycket mer resurser.
Mm. Intressant. Jag har bara några få frågor kvar egentligen. Jag tänkte vi ska få väl blidka AIK-supporterna lite så här. Mm. Om vi ställer frågan så här, vilka spelare är aktuella från U till A som inte har signats än men som man kanske ska hålla lite ögat på? Jag vet att det är en lite känslig fråga, men vilka ser du som skulle kunna få ett lite större genombrott och kanske vara aktuella som Taha Jari var på slutet på nästa år liksom, allsvenska säsongen?
Jag väljer att passa på den frågan av så här. Det finns inte så mycket tryck på de spelarna, men samtidigt så vet man inte vart det tar vägen. Det finns väldigt mycket duktiga spelare och jag tycker liksom som AIK-supporter, kom ut och kolla på liksom 17-19 när de spelar. Så jag kanske 19 som spelar den nya serien som är en nationell liksom, utan svenskan. Kom ut och stötta killarna där, för där börjar man se vilka som faktiskt någonstans börjar närma sig A-lag på riktigt. Vi har liksom Victor Andersson i år som jag nämnt tidigare, Tajara som jag nämnt tidigare, men även Alexander Fesaj som har varit lagkapten i 19 som någonstans är sistårsjuniorer nästa år och Taha egentligen förstårsjunior nästa år, men de spelarna någonstans har passerat den serien och de får väldigt bra liksom, nationellt motstånd. Så kommer man kolla på AIK:s U19 så kan man nog få en fingervisning om vem som är näst på tur. Sen är det klart att i vår verksamhet har vi mycket duktiga yngre spelare också. Men de håller nog lite för själva för att inte sätta dem i en jobbig sits med en för stor press på.
Absolut, det köper jag. Du nämnde det här lite tidigare, men jag skulle ändå vilja fördjupa mig i frågan. Varför ska man som spelare vilja komma till AIK?
Närhet till A-laget. Alltså även om vi är en toppklubb i allsvenskan. Med ambitioner att alltid liksom gå till Europaspel och ambitioner att liksom alltid slåss om de ädlaste platserna. Så finns det en väldigt stor öppenhet. Utöver det, väldigt hög kompetens hos personalen. Det finns en bra infrastruktur sett utifrån svenska mått. Och som vi nämnde tidigare, liksom, när man börjar närma sig liksom, de sista stegen, den kopplingen man har med Solna gymnasium är unik i Sverige. Den utbildning man får genom det upplägg som man har med Solna gymnasium är otroligt bra. Så jag skulle säga att det är de tre anledningarna. Att, liksom, nära A-laget, väldigt bra tränare. Och kopplingen som gymnasium så att du får en liksom hållbar karriär på ett helt annat sätt än många andra klubbar.
Mm. En sista avslutningsvis då, fråga här då. Sista frågan. Jag pitchar inte den här till dig innan utan du får den nu här på studs då. Om vi tittar, det finns ju jättemånga spelare som är ambitiösa, som vill satsa på fotbollen. Vad har du för tips till dem som vill satsa på sin fotboll? Vad ska de tänka på? Säg 3-4 punkter som du tänker så här, det här är bra riktlinjer eller riktmärken att ha.
Träna mycket. Och liksom träna på rätt saker. Var dedikerad till det du gör. Alltså ha disciplin i din träning. Och inte bara i träning men liksom alltid runt omkring din sömn. Din kost. Din återhämtningstid. Så här, någonstans för att man får inte glömma. Så även om du är bäst i ditt lag. Så finns det många andra spelare, andra verksamheter som är bäst i sina verksamheter. Om du går upp i ett A-lag. så är det lätt att man säger så här, ja, där är du bäst i 10 åldersgrupper. Så det betyder att du måste vara mycket bättre än alla andra för att ta dig dit. Vill du spela i Allsvenskan i, säg AIK. Allsvenskan är Europas 24:e liga. Men du ska få komma topp 24 på din position i Sverige. Om du vore svensk spelare. Och då är klubban inte spelare utomlands. Så det krävs rätt mycket för att ta dig till den elitnivån. Och sen får man inte glömma att du måste vara uthållig. Det är väldigt få som gör en Alexander Isak som går upp och gör debut när man är 16-17 år. Efter ett år gör succé och sen blir såld. De flesta tar liksom stan i Sundgren-vägen som du är nere i Superettan, någon annan allsvensk klubb och sen tar du vidare. Då säger jag, träna mycket, ha disciplin och vara uthållig. Det är de tre sakerna, är liksom den passningen till alla. Och kan man få ordning på de tre sakerna, man liksom skärmar av allt annat. Då finns det goda möjligheter att kunna leva på sin fotboll på åtminstone Superettan nivå.
Stort tack Tobbe för att du ville vara med. Uppskattar, vi får köra en uppföljning om något år igen så får vi...
Absolut.
Se vad som händer där.
Alltid kul att vara här också.
Tack så mycket.
Tack.